Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Feministfitta med mig Lina.
Och mig Klara.
Idag har vi med oss en gäst som heter Emily. Emily Nyman, vi sitter i Malmö och vi ska ha lite samtal kring feminism på olika plan. Vi ska lära känna Emily och jag tänker att du får presentera dig lite också.
Så kul att vara här och att vara i Malmö. Som ni hör så är jag ju inbjuden skåning. Nej, men vem är jag? Ja, halva min identitet är väl politiken och resten av halvan är min hund Max. I alla fall för de som följer mig på Instagram. Ja, men mer så jag tänker att jag kan stanna här så pratar vi mer under podden.
Då kör vi igång.
Det gör vi.
Ja, men på vilket sätt skulle du säga att du är feminist?
Ja, alltså det var intressant när jag får frågan liksom, hur ska man svara på det här? Och jag landade någonstans i det väldigt enkla. Bara, ja, jag säger att jag är feminist först och främst. Och jag efterlever det också. Jag är typ aktivt feminist, eller om man nu ska säga det. Det vill säga att jag försöker hela tiden lära mig nytt och vidga. Jag är inte fast vid en typ av analys. Vilket jag tror är så här väldigt viktigt, särskilt om man ändå vill hävda sig vara någonting. Så det var typ det korta svaret egentligen.
Din politiska karriär liksom, från början till nutid.
Men jag blev väl medlem i ungdomsförbundet 2016. Men jag är ju sån här gammal elevkårsaktiv. Så det var först när jag så här slutade vara aktiv så jag blev mer aktiv medlem i ungdomsförbundet kan man säga. Och så var det ju så här valrörelse, sprang man runt, lappade brevlådor, kom en ny valrörelse och så blev jag invald i kommunfullmäktige och fick också äran att det var första ersättare till riksdagen här från Malmö. Och politisk karriär, när jag kom till ungdomsförbundet, jag har så svårt att prata om så här politisk karriär, för det känns lite som att det är annorlunda när det kommer till så här ungdomspolitik jämfört med partipolitik. För det är ju väldigt många som är ungdomspolitiskt aktiva utan att vara partipolitiskt aktiva och inte ha de ambitionerna. Men ja, i ungdomsförbundet har jag gjort lite allt möjligt kan man väl säga. Sammanfattar det rätt bra.
Det låter väldigt mycket som oss. Vi har ju också varit, jag och Lina, suttit i elevkår. Inte jättelänge. Och vi har inte varit aktiva i CF jättelänge heller. Men just så här, vi kommer in, det är valrörelse. Vi lappar lådor. Och samtidigt, vi hade ju då samtidigt en elevkår som vi bedrev.
Samtidigt under valrörelsen, så det var lite mycket att göra och bolla med. Men det är vi vana vid nu mera. Så det gick på något vis.
Men framtiden och sådär rent, jag kan prata om hela livet generellt, hur du ser framtiden, men även lite politiskt och sådär.
Ja, alltså framtiden tycker jag alltid är så intressant för att jag likt många har ju massa drömmar, ambitioner. Ett år senare har de lite förändrats. Men det finns väl ändå röd tråd i det hela att jag har ju ändå någon form av ambition att företräda politik och göra liksom opinionsbilda om något. Sen om jag har skillnad så är det ju kanske det mest optimala eftersträvansvärt. Men jag är ju kommunpolitiker så att jag ser i alla fall mig själv i Malmö ett par år framöver. Sen så får vi se hur det blir med CUF. Det är lite spännande tider nu. Kan man väl kan man väl minst sagt säga. Men utöver politiken, ja, funderar på att skaffa en till hund. Ja. Nej, men just nu, jag vet inte om ni kan alltså dela den känslan, men att det känns som att man står inför väldigt många vägval. Att just nu så finns många möjligheter, man får se lite var man landar. Så det är ungefär det i framtidsfrågan.
Ska vi hoppa vidare till det jag kallar för några snabba frågor. Det brukar sällan bli snabbt. Så första frågan är, vilken kvinna ser du mest upp till? Typ dina förebilder?
Men en av dem är Fredrika Bremer. Ja, men förkämpe och pionjär. Jag tycker hon är så otroligt cool. För att, ja, men när jag kollar på så här historiska förebilder så ser jag jättegärna det till kontexten. Vad var det då man fick stå upp till? Vilka så här normer var det? Vilket samhälle fick man kämpa i? Och att hon just då introducerar, ja, men de här realistiska romanerna och genom dem försökte förmedla politik och faktiskt gjorde förändring. Ja, men det tycker jag är häftigt också. Ja, men när man läser lite om hennes liv, att hon som 30-årig kvinna var så himla sur på samhället, bara, jag kan ju inte ens boka ett eget hotellrum för att jag anses inte vara myndig bara för att jag inte är gift. Det är en kvinna som jag tycker är otroligt häftig. Sen har vi Simone de Beauvoir. hon ja, kom ju väldigt länge i skuggan av sin man, men i med historieskildringen som har ju lyft henne allt mer och ja, men som hennes väldigt kända verk, ska vi säga att jag kommer ihåg det, Det andra könet, jag tror det var 1949 den släpptes. Hon har ju haft en betydande roll i liksom så här feministisk analys, också på det här, det kvinnliga, det manliga. Så hon tycker jag är väldigt häftig. Hon har ett känt citat som är någonting i stil med att man föds inte som kvinna, eller så här, man föds inte till kvinna utan man blir det. Mm. Och det är ju lite baserat på den här analysen och tankesättet att det är normer som påverkar väldigt mycket i det kontextuella.
Nästa fråga är, vad är feminism för dig? Det är lite samma så här, hur är du feminist, men vad är feminism för dig?
Feminism för mig, ja, men det grundar sig i den här med grundläggande analysen att det finns patriarkala strukturer, man erkänner dem. Det känns som en rätt så viktig grundbult. Men sen också att man inte feminism för mig är att man inte förnekar de andra dimensionerna. Liksom det intersektionella perspektivet i det hela, att det ändå finns andra perspektiv som kommer sätta sin prägel på liksom strukturerna. Men när det kommer till att det så här klassificera sig som feminist och sätta en epitet framför, det tror jag att jag ogillar lite.
Mm.
Jag kallar mig bara feminist, punkt. Liksom. Mm. Och där vet jag att det är rätt, lite av en vattendelare. För att man gillar ju ofta så att så här försöka placera sig i fack någonstans ändå. Mm. För att kunna kommunicera därigenom med vilken typ av feminist är jag.
Mm.
Men då tror jag också att man begränsar både för sig själv lite, men också kanske dialogen man har med andra. För att säger jag att jag är en liberal feminist eller att jag är en radikal feminist, då kommer det ju också med ett litet paket med förutbestämda analys att bara okej, men då ser hon på samhället på det här sättet och hon kommer landa i den här slutsatsen. Och då har jag mycket hellre ett öppet samtal om det. Typ. Så det är väl ett kort svar.
Mm.
Ja, och jag tycker det här är lite spännande för att jag tänker att vi ska hoppa till en annan fråga som går ihop lite med det här. Och det är, varför tror du att jag upplever i alla fall att många utgår ifrån att man är vänsterpartist bara för att man säger att man är feminist.
Mm.
Vad tror du det handlar om?
Alltså lathet, förlåt. Men att man är så här lite bristande entusiasm eller så här vilja att faktiskt förstå. Mm. Och det bygger och grundar sig väl lite på att vänstern har lite det här problembeskrivningsprivilegiet. Alltså de har ju väldigt länge ägt frågan. Mycket för att de var ute i frågan väldigt tidigt och försökt få ett ägandeskap över den. Men också för att högern, eller hur man nu ska definiera den, har varit väldigt lata och valt att inte ta samtalet och inte ta diskussionen och försöka prata i debatten, utan man har landat väldigt tryggt i, begränsat sig tror jag, i den liberala feminismen till att nu har vi nått någon form av slutdestination. Allt annat är överflöd. Om man tappar lite så här den feministiska analysen på det, för att även om allting inte nödvändigtvis landar i konkret politik, betyder inte det att det feministiska analysen och samtalet inte är viktigt. Så just på grund av att vänstern har fått så stort utrymme i frågan, tror jag att det blir lättare också för folk att dra slutsatser. Okej, du är feminist, du tycker om att prata jämställdhet och jämställdhetspolitiken, men det är klart att man är vänster. Mm. Det är några funderingar.
Jag skulle vilja, i och med det, dra en liten anekdot från just en skoldebatt från i höstas. Där jag är liksom så här, för det första är jag ensam kvinna uppe och de andra representanterna är nästan bara vuxna män från partierna. Och då får vi just den frågan, så här, är du feminist? Och det är, jag ska se om jag minns rätt, men vänsterpartisten, jag och liberalen som liksom verkligen så upp med handen.
Mm-hmm.
Ja, och så moderaten frågar, det beror på hur man definierar det. Och Sverigedemokraten säger ingenting. Kort därefter skäller jag ut Sverigedemokraten.
Mm.
Men det är liksom så, verkligen det här. Ja, men det beror på hur man definierar. Vi pratar väldigt mycket om det här att det finns inte så mycket en definition. Antingen är du eller så är du inte. Och det här resonemanget som Sverigedemokraterna har, att i Sverige behövs inte jämställdheten. Vi jobbar för jämställdhet utöver i världen. Det går inte ihop.
Nej.
Det är en jätteblind syn.
Och just också typ att man pratar om så här, ja men antingen så är du feminist eller så är du inte det. Mm. Och då istället för att stå så här, beror på hur man definierar det, stå för att du är en kvinnohatare. Stå för att du är en manskris. Ja. Alltså det är så här, hellre det. Ja. Stå inte och så här, låtsas som att så här, nej men jo nästan, så att inte alla blir arga på mig i det här rummet. För det är så här, bara var hellre som Sverigedemokraterna och stå för att du inte är det, så kan man skälla ut dig istället för att du står och velar. Det är jättedrygt faktiskt att hålla på så.
Det som du sa, Clara, att men antingen är man feminist eller så är man inte feminist. Alltså man, jag tror att många ofta så här förvirrar lite så här feminism som ideologi och sen konkret politik. Att man så här tror att men det beror på hur man definierar det, för så här, vad ingår i det paketet? Och det är också lite det resonemanget kan man få, jag inte är jättefan av att liksom sätta en epitet framför så här feminist, för jag bara, jag är feminist, punkt. Ja, liksom. Och det är för att man, ja men, jämställdhetspolitik är ju inte nödvändigtvis feministisk.
Nej, så. Precis.
Och då blir det ju oftast att så här, man känner något behov av att behöva definiera sin feminism. Nu är det kanske lite flummigt, men...
Och jag tänker att någonstans måste man ju också, alltså någonstans måste man ju kunna mötas. Att så här, vi är feminister och vi är det tillsammans, tänker jag. Och att man då inte ska behöva definiera att ja, nej men jag är sån feminist så jag håller mig här. Och du är sån feminist så du håller dig där, utan att vi faktiskt gör det tillsammans. Ska vi köra nästa fråga? Vad är det bästa slash det sämsta med att vara kvinna?
Ja, den här tyckte jag var spännande att svara på. Men en av de sämsta sakerna som jag nog ändå landar i är att man föds lite in till en roll i samhället. Alltså man föds ju, oavsett om man vill eller inte vill kalla sig kvinna, trots att man biologiskt är kvinna, så föds man ändå in till någon form av reproduktiv roll i samhället. Bara, men jag är ju föds med detta könet, så jag förväntas ha ett barn. Jag förväntas liksom bära civilisationen framåt. Och så skapas ju ett paket normer ut efter detta. Och hela den rollen, inte för att jag säger att jag inte vill ha barn och sådär, men jag tycker att det är en väldigt stor tyngd att bära, tror jag. Det är liksom någonting man bara tar för givet, och om man har tur, tycker i alla fall jag, så i vuxen ålder så kan man få i alla fall resonera och tänka kring det på ett annat sätt. Men det är kanske inte alla som vill göra det, tänker, och då är det bara att man har fått det paketet i knät. Och inte för att lägga värdering i att föda barn, det handlar liksom inte om det. Men, ja, men lite allt där till. Vi kan ta en sån enkel sak som att, ja, för att föda barn, ja, men då ska man ha mens och jävla nice mens. Ja, jag tycker inte det är jättenice. Så. Så det är väl typ det sämsta. Och det bästa, det är lite så här kontrast. Det är väl att toaletten ofta är mycket fräschare än här toaletten.
Ja. Bra saker.
Ja, verkligen. Jag tycker att det är väldigt valid.
Ja, absolut.
Och jag kan också känna just det här, jo, men med hela grejen med att föda barn och grejer. Så här. När jag var väldigt liten, då var det så här, jag lekte alltid typ mamma. Jag skulle alltid vara mamma och sådär. Och jag har själv alltid tagit lite utav en mammaroll i typ alla vängrupper och sådär. Men jag har alltid varit väldigt säker på att jag aldrig vill skaffa egna barn. Så det är också väldigt så här. Men jag har också ägt mycket i det. Att så här, jag i alla fall i dagsläget är ganska säker på att jag inte vill ha barn. Och liksom känner mig väldigt trygg i det och har inte problem att prata om det. Men också i och med att jag är ganska säker i mig själv. Och i det, men jag vet att det är många som känner en press på sig i och med att de är kvinnor. Pressen finns, och jag vet att det, för att det har varit jobbigt ett tag att jag så här, just det att tanken ens finns, och jag är myndig nu liksom, jag är 18 år gammal. Och tanken har ändå funnits genom tonåren att jag ska bestämma mig för, vill jag ha barn eller inte. Det är ju bara för att jag är född in i den här kvinnliga rollen.
Ja, men
det är jättekonstigt egentligen. Medan en man kan gå runt i flera år och säga ja. Kanske.
Nej, men verkligen. Och det är väl någonstans där, men det är lite det jag menar, att det är så många fler saker som vi behöver tänka på som män bara kan
och bestämma oss för. Det är ju jättekonstigt.
Ja, men verkligen. Och sen också man märker det på, ja, men sättet man uppfostras på, vare sig det är medvetet eller omedvetet, och ja, tänker sig man kanske kan kalla det en struktur. Alltså att kvinnan ska vara omhändertagande, och det är oftast kvinnan som tar till exempel det emotionella ansvaret i en vänskapsgrupp. Och det är många bitar som, nu kanske det är lite långdraget, vem vet, kanske sin egen analys, men det är ändå jobbiga grejer, tycker jag. Saker värda att prata om.
Jag tänker också, vad det gäller det här med barn, så tror jag att det här, den här pressen även kan slå ut på kvinnor som vill ha barn, men som kanske inte biologiskt kan få barn eller har problem med det. Och att det, även då blir det stor press på att skaffa barn trots att man vill det. Men kanske inte har, det kanske inte går på en gång eller kanske inte går alls. Jag tror liksom att den pressen kan slå ut så också. Det är verkligen så här, du har press på dig åt alla håll. Oavsett om du vill ha barn eller inte liksom.
En jättebra perspektiv, verkligen.
Okay, det här är ju lite en intressant fråga. Och det är frågan, får man lyssna på typ Eddie Medusa om man är feminist? Och det här är ju någonting som vi har pratat om i tidigare avsnitt ganska för ett tag sedan.
Det var ju typ ett av våra första avsnitt kring raggkultur ex-feminism. Och där vi diskuterade lite och kanske landade i att
Ja, jag tror inte vi lyckades landa kanske.
Nej, vi är så här, kanske.
Så därför undrar vi.
Så nu frågar vi så här.
Går feminism och raggkultur ihop?
Hjälp. Ja, ni snackar ju med någon som har kört A-traktor tidigare. Men så här. Jag tror att det blir en väldigt svart och vit bild på kultur och kulturens värde. Om man börjar säga vad man ska och inte ska lyssna på då i relation till vad det är man vill sätta relation till. I detta fallet, vilken kan man vara feminist? Så, så alltså det korta svaret är väl ja. Sen så tycker jag fortfarande så här diskussioner kring den rant som liksom innehållet av vad man sjunger om så. Det är fortfarande väldigt värdigt att ha. Och det ingår väl lite i den här det är vi, i alla fall jag som då är liberal, tror på att man kan sätta lite social press. Man kan kritisera, jag använder min yttrandefrihet för att säga hur förkastligt detta är. Och, men sen samtidigt, alltså, det som jag funderade på när jag läste frågan, det var ju till exempel de här senatorerna i USA. Republikaner som så här väldigt tydligt uttalar sig att de är emot gay-lobbyn, som de själva uttrycker det som, och ditten och datten. Och sen så kommer det ut att de finns på Grindr. Att det är väl lite den här formen som man vill presentera sig själv och hur man tycker att saker bör vara i teorin. Så är det väl kanske inte alltid som människor är i det privata. Och just av den anledningen, i vilket så här värde som sitter i kulturen som skapas, så tror jag att det är svårt att... nu flummar jag iväg här lite kanske.
Det är en flummig fråga.
Ja, men det är svårt vad man kan eller inte. Men det, vi kan ta en rätt så aktuell... förra året var det mycket prat om Yasin och kopplat till gängvåld. Kan man lyssna på hans musik utan att stötta gängvåld? Och det tycker jag ju definitivt. För att musiken i sig, det kan ju också ge väldigt intressanta perspektiv och kanske så här skildra ett samhälle som inte hade skildrats på ett annat sätt eller den typen av aspekter, att det finns kanske något djupare i vad som skapas. Och sen så kanske det också är bara så banalt att folk gillar att lyssna på det, och vad ska man göra? Jag vet inte.
För att jag tror att när vi diskuterade det här, så tror jag att vi någonstans landade i att så här, kör på. Men det är också viktigt det här som du säger, att liksom se att liksom, vad är det här för texter, att liksom att liksom verkligen så här,
vara medveten
liksom lite den, att vara medveten om om vad det är och vad det faktiskt gör. Men sen tänker jag också att det har ju många då, till exempel Eddie Medusa som är liksom, som var aktiv för ett väldigt bra tag sen. På något sätt är det ju lite en historiakapsel av mycket hur det var.
Och hur kvinnosynen var.
Ja, men precis. Jag tänker på kvinnosynen och liksom att det här var någonting som slog igenom. Och att man då liksom kan ta vara på det och jämföra det med till exempel det som släpps idag, Rid mig som en dalahäst. Liksom. Ja, det här blev verkligen inte några snabba frågor. Det här kanske är en snabb fråga, jag vet inte. Om du hade kunnat välja, hade du varit kvinna eller man?
Kanske en snabb fråga. Jag har aldrig riktigt lagt någon typ av värdering i det, så att jag kommer bara säga att jag är bekväm med att vara kvinna.
Då är vi färdiga med de så kallade snabba frågorna. Och nu tänkte vi ha en liten öppen frågeruta där du får ställa frågor till oss. Saker du alltid har undrat eller saker du har undrat en liten stund.
Ja.
Ja, men något som jag har undrat en liten stund då. Är ni familjära med begreppet ISK-feminism? Det är de som lägger ett väldigt stort värde i att amen, för frigörelsen och för att man ska kunna bli självständig i samhället. Så att, amen, det är därför man säger så här, ISK-sparen, att man ska spara pengar på ett sparkonto, liksom fuck off kapital. Och då blir liksom så här feminismen väldigt centrerad till det ekonomiska. Det är också en så här väldigt bred fråga nu, men vad tycker ni kring feminism som har så starkt fokus på liksom, ja, men just ekonomi, att det är liksom den biten man, det är det man pratar om. Är det, har det ett värde i sig att man bara pratar om ekonomi, eller tappar man viktiga delar?
Först och främst, vilken spännande fråga. Jag tycker så här, jag ska summera, att det är väldigt viktigt att prata liksom om ekonomi och liksom just, ja, men för att på något sätt, till exempel Centerkvinnorna pratar ju väldigt mycket om det här liksom, att man ska kunna lämna en relation just med den ekonomiska biten som en viktig del. Och liksom, jag tänker genom tiderna också har just ekonomin varit någonting för män att hålla i, att styra kvinnor med. Så att jag tänker att det är viktigt att prata om, och liksom just i politiken. Sen får man ju inte tappa det andra. För att det är så mycket mer än bara ekonomi. Men jag tycker att det är en viktig del.
Vi pratar ju mycket om det sociala. I alla fall i podden pratar vi jättemycket om det sociala och normerna och hur man bemöts som kvinna. Och det är en viktig sak i sig, de här strukturerna som vi lever i, förändra dem. Det är en viktig del i feminismen för mig. Men den ekonomiska biten i dagsläget, om man ska kolla på liksom sakpolitik på det sättet, vad kan man förändra i systemet? För det är ju inte det sociala på samma vis. Så är det ju ändå ekonomin på det viset att men det är svårt för kvinnor att lämna relationer och inte bli av med sin bostad eller pengar eller andra saker sådär. Så jag tror att ekonomin är en viktig del också just genom historien som vi pratade om, att det har ju varit mycket så, jag menar, så en kvinna kunde inte äga en bostad eller ens boka ett hotellrum utan att vara gift till en man liksom. Och jag tänker att det sitter lite kvar på något vis, och det har ju också med strukturerna att göra, att just med det ekonomiska, att det är inte jämställt mellan människorna liksom. Och därför tror jag att ekonomin är viktig att prata om, men precis som Clara säger, att man inte tappar resten av det. För att även fast det är många som drabbas rent ekonomiskt, så är det också många som drabbas av det sociala och sådär. Så att det är en väldigt svår men intressant fråga. Ekonomin är viktig att prata om, men det är inte det enda. Och det måste man komma ihåg, tänker jag.
Ni sammanfattar det här i slutet så här väldigt bra, för det är väl någonstans där lite som jag har landat i också, att så det inte bara blir att man har så stort fokus på att men så länge det finns ett sparkapital för varje kvinna, då är liksom jämställdheten i landet löst. För att jag säger inte att så kallade ISK-feminister förespråkar det, men mer så att det inte är någon som går runt och tror så, för då tror jag att man är för optimistisk. Sådär. Men en annan så här fundering jag har är era egna reflektioner, för ni går på gymnasiet nu va? Nu är det inte jättestor åldersskillnad mellan oss så, men hur känner ni att pratet är i korridorerna? Hur upplever ni liksom, skulle ni säga att det är jämställt, eller är grabbarna fortfarande väldigt grabbiga, eller kan ni ens säga så?
Det här är ju så kul. För att vi går på ett hockeygymnasium. Det är grabbigt.
Jag skulle inte vilja säga att det på något vis är, alltså det här som man kan ändå måla upp i vissa filmer, där det är typ såhär att, jag menar, att folk skriker skällsord till en eller sådär. Det skulle jag inte vilja påstå att det finns på vår skola på samma sätt nu, för att vi har en ganska liten skola. Det är ändå liksom, man pratar ändå lite grann om att såhär, att man såhär,
det är lite såhär också, alla men, känner alla, så att man får passa sig lite
på vad man säger. Och också är man, ja men spelar man hockey, vilket många utav grabbarna gör, så är det lite ett annat krav på dem. Inte jättehöga, men de finns kring att man såhär, jag menar, så beter dig lite, annars så blir du avplockad från laget. Så jag tror att det blir inte i alla fall öppet på det viset någon form av sexism rent liksom högt och öppet i skolan i alla fall.
Det är inte som att någon skriker hora efter en.
Nej, precis. Inte för att de på något sätt kanske är annorlunda mot andra
grabbar i den här åldern, utan för att de kan riskera det som betyder mest för att de ska liksom kunna, ja men, för deras framtid liksom, för att de ska kunna spela hockey, för att de ska kunna skapa en karriär eller behålla sin utbildning.
Mm.
Så.
Men jag kan ju också reflektera lite från skillnaden när jag gick på högstadiet.
Aha.
Mm. Där var det ju så.
Mm.
Där var det ju skällsord varje dag.
Öppet.
Speciellt jag då som öppen hbtq-person. Men också det här liksom, ja men hora och, och väldigt mycket, en väldigt tuff jargong genom hela högstadiet. Men det har blivit bättre. Men sen är grabbarna väldigt grabbiga nu också.
Det finns absolut någon form av hockey, match och kultur på det viset. Och det är väldigt mycket, de här grabbarna väljer gärna ut vilka tjejer man är med, pratar med, umgås med och sådär. Och det är också väldigt, ja men alltså det är liksom, ja det är inte högt och tydligt, men det finns ändå där någonstans i att såhär. Jag satt i, nu är som sagt vår skola ganska liten, vi är typ 500 elever tror jag sammanlagt på den här skolan. Och det finns liksom en stor kafeteria som man kallar för skolgatan, och där är det lite större där alla sitter och typ så. Då satt jag själv och väntade på Klara för att hon skulle sluta. Så jag satt och väntade på henne. Satt vid ett bord ensam, och så kom det liksom ett helt gäng sportgrabbar från lite olika sporter, men, och satte sig vid bordet bredvid mig. Och så kom det fler och fler, och det var liksom typ alltså det var 12 grabbar kanske vid det där bordet, och de så här tog stolar från mitt bord för att sätta sig vid deras bord så här. Och sen så började de prata, och då började de prata om Tinder. Och då var det liksom såhär, ja men typ, ja. Och då började de så här prata med varandra såhär, ja har du Tinder? Och, typ så här, och sen så började de kolla igenom massa tjejer som de hade matchat med, skrivit till. De hade diskuterat hur många de hade legat med, hur de såg ut och liksom sådär. Och jag bara såhär, usch, nej. Då var det såhär, gud jag orkar inte.
Jag blev typ ängslig av att
lyssna. Ja, men för att det är verkligen så, det är såhär, är jag osynlig, tänkte jag. Liksom, jag sitter verkligen en meter ifrån er. Och nej, det var verkligen så här. Jag kände mig obehagad. Det var så här, jag ville inte riktigt sitta där, jag ville inte riktigt vara där. Och så, och de bara fortsatte hålla på, och så skulle de kolla på varandras Tinder-profiler och vilka de andra hade matchat med grejer. Så, nej, för, ja. Nej, men så det finns ju.
Hålla upp en fisk.
Ja.
De andra står där med varsin fisk.
Ja. Ja. Och det, men det var verkligen det här liksom, det var en kukmätartävling det där.
Ja.
Det var verkligen, nej, det var riktigt äckligt och obehagligt att lyssna på.
Ja, alltså jag har lite liknande, absolut inte i samma nivå. Men innan jag tar den anekdoten så känner jag också att jag vill så här förtydliga lite så här om grabbighet, för att man slänger sig jättegärna med så här, vad grabbigt, och jag menar grabbighet i sig behöver inte vara något negativt.
Nej.
Det är ju just när det blir det här toxic, amen, man ska hålla på och jämföra. Man blir liksom, ja, nej men så. För att annars så är vem som helst kan vara grabbig utan att vara grabb.
Ja.
Jag känner bara att jag för egen del.
Ja, men jag kan tycka att det kan vara ganska härligt också.
Ja.
Alltså en grabbig grabb, en grabbig tjej. Ja. Alltså det är ju absolut ingenting negativt.
Nej.
Sen som du säger, när det blir liksom det här,
men när det
toxic
blir
macho liksom.
Men speciellt i grupp också, för jag känner att så här snubbar, de har inte alltid ett medvetande kring hur de kan uppfattas riktigt.
Nej.
Att det inte alltid är nödvändigtvis att någon vill något ont eller någon vill något illa, men att ingen tar det här ansvaret för att förstå hur de påverkar folk i sin omgivning. Alltså ett jättetydligt exempel är typ grabbar på buss, kollektivtrafik. Alltså när jag skulle åka med Max en gång från Stockholm så satt vi i hundkupén, och då var det ett stort fotbollslag som skulle åka ner då. Men eftersom det inte satt folk i, men ni vet så här säten, fyra säten med ett bord, utan det bara var jag och Max. Nej, men då skulle de hänga där inne.
Ja.
För att en av deras kompisar hängde där. Och de satt ju bredvid mig med knäna i fåtöljen, så att jag liksom hade någon av snubbarnas rumpa typ vid mitt huvud. Och de liksom gick på och snackade med hunden utan att fråga. Så jag gick ju fullt ut rage, för att jag är jättemycket för så här social uppfostran. Och man såg ju verkligen hur man fick de här blickarna bara, och jag bara, själv.
Ja,
typ så.
Och alltså det känns som att just tåg och män, det är någonting, alltså vi har så, alltså vi har ju ett avsnitt som heter så, tåghistorier. Jag vet inte om vi har berättat i podden, Men jag kan dra den igen.
En gång när jag och Lina,
vi skulle, jag minns inte var vi hade varit, men vi skulle byta i Gävle i alla fall. Mm. Och så hoppade vi på tåget och vi satte oss. Och vi var så här, ah, men vi hade haft en nice helg liksom. Och så vi skrattade lite, vi pratade lite så här normalt som man gör. Så bakom oss satt en man. Han satt och harklade sig. Och så från ingenstans så hör man det bakifrån att nu räcker det, ingen vill höra det där. Mm. Och jag var så här,
oj. Mm.
Ja, han verkligen så här, inte ens typ ursäkta, jag jobbar, skulle ni kunna? Eller någonting sånt, utan så här, nu räcker det, ingen vill höra det där.
Och typ skrek det så hela vagnen skulle
ha. Ja, nej! Vänta, sa han verkligen det där?
Ja, precis.
Nej, men just det här, att, nej, men alltså, jag ser den tendensen väldigt ofta, att folk är så konflikträdda, man vågar inte säga till. Förrän man har byggt upp en sån ilska inom sig att man väl säger till, då är det bara direkt otrevligt. Sådär.
Ja, men det hade ju räckt att bara såhär, ursäkta, ursäkta, skulle ni kunna, såhär, jag har ett möte här, eller whatever, eller typ såhär, gå till tysta vagnen.
Ja, nej, men alltså verkligen. Jag har väl inte riktigt lyckats konkretisera det till en specifik frågeställning. Men jag är lite intresserad av att höra er take på, ja, men lite det som vi var inne på innan med sakpolitik, alltså jämställdhetspolitik och just feminism. Mm. För att det är någonting som man som liberal och feminist brukar få stor kritik för att man bara, ja, men ni säger att ni är feminister, men vad vill ni göra sakpolitiskt? Mm. Att det är direkt den synen på jämställdhet man ser. Att bara, men för att man är feminist så måste man alltid ha något konkret. Mm. Har ni några reflektioner där eller tankar?
Nej, men jag förstår att man kan tänka så. Speciellt om man kanske, alltså så som jag har bemött det lite. Och jag menar, om man är lite mer vänsterlagd och det finns mycket jämställdhetspolitik inom situationstecken. Och man kallar sig för feminist och sådär. Och kommer man att fråga mig så bara, ja, men ni är ju feminister. Varför har ni ingen konkret sakpolitik på det? Alltså på samma vis som man tycker att vänstern har då. Och då kan man ju mest bara landa i att vi tycker lite olika kring vad feminism är. Mm. Och vad det går ut på. Vi har ju pratat väldigt mycket om att det handlar om det sociala mycket. Mm. Och det kan man inte ha sakpolitik om.
Nej.
Det är just normer och strukturer som finns i samhället. Det är ingenting som man kan sätta in en lag på. Att så här, du får inte vara si eller så. Eller du får inte tycka si eller så. För det funkar inte så. Ja, det som finns är väl, ja, jag tycker absolut att man kan ha sakpolitik kring det. Och att man ska ha det kring det som går, kanske just kring det här. Ja, men ekonomiska biten, juridiska biten.
Konkreta liksom, här brister det.
Ja, men jag tycker som sagt att det handlar mycket om det sociala. Mm. Så det är väl snarare svaret på det. Om en person skulle komma och fråga mig det, liksom att så här, ja men hallå, ni har ju ingen, ni tycker ju inte att man ska hålla på med kvotering och sådär. Mm. Hur kan ni kalla er för feminister? Och det har vi ju också pratat om lite.
Mm.
Jag ser inte det som en lösning. För att jag tycker inte att man kan skapa, liksom göra ett strukturerat problem och liksom försöka kvotera till det för att få bort det.
Mm.
Just eftersom det handlar om det här. Det handlar om strukturer och inte alltid konkreta lagproblem eller så.
Mm.
Men jag tänker lite på det här att någon som liksom kommer fram och så här, varför har ni inte något konkret? Jag tänker att den personen är ute efter att avslöja att man inte är feminist på riktigt. Mm. Och det tycker inte jag är seriöst.
Mm. Mm.
Jag tycker inte att, ja, men det är väl klart att man seriöst kan undra varför. Men jag tycker inte att liksom just det här att avslöja någon för att inte vara feminist på riktigt.
Mm.
Det är inte riktigt så nice.
Nej. Nej, speciellt kvinnor emellan tänker jag också. Att, om det skulle vara så att man är feminist och sen ifrågasätter någon annans liksom så här, ja, du säger att du är det men jag tycker inte det, eller så här, ja, men det är väl också upp till varje individ att på något sätt definiera varför man är feminist och vad man vill göra med det och så. Och ibland så kan det bara räcka att så här, ja, jag står för jämställdhet, jag bryr mig om liksom att världen ska vara lika för alla ska ha lika samma möjligheter, och det kan räcka. Jag tycker inte att det finns krav på så här, för att du ska vara feminist så måste du vara det här och tycka det här. Utan ja, det är väl så jag landar i det.
Nej, men det är väldigt intressant, alltså, särskilt det du sa Clara om, jag fastnade på den biten men kring det här avslöjandet om att men,
politiska motståndare ibland vill försöka få fram att, men kolla, hon är ju inte feminist. Ja. Och jag har satt i ett webbseminarium en gång som representant för CUF då, och skulle prata feminism och arbetsmarknadspolitik. Och jag har säkert namedroppat någon förbundsordförande från ett annat förbund, men det är ett av vänsterförbunden i alla fall. Och då var det väldigt mycket den här andan, istället för att vi alla i panelen inte bara kunde gå in med att ah, men vi är feminister, punkt, vi har liksom den här grunden, så var det istället, kolla på den här sakpolitiken, de tycker inte så därför. Alltså det var väldigt mycket den jargongen, vilket gjorde mig väldigt lack. Jag tycker då, det är så synd för samtalet.
Ja, men för då har ju de också tagit patent på att det vi tycker, det är feminist på riktigt. Då har de ju inte lämnat något rum överhuvudtaget till att låta dig vara feminist på dina villkor. Utan då är det så här, det här och då tycker jag i alla fall att då har ju hela grejen med feminism försvunnit. Om det är så här, ja, men vi kan inte kämpa för kvinnors rättigheter
ihop.
Nej, utan vi ska liksom gå separata vägar. Hur ska det gå till?
Ja, alltså vi behöver så många som möjligt egentligen. Jag tänker att man behöver vara lite mer öppen kring det där. Att just så här, ja, vi alla är feminister, landa i det. Och sen bara så här, men vi har lite olika takes på hur vi ska göra det. Och så måste det ju få vara, för så är det ju lite med allt.
Med men liksom just det här att man inte, att, ja men som avslöjandet, titta hon där borta.
Ja.
Hon är bara på.
Och så här någonstans, nu kommer jag säga emot mig själv.
Det är jag alltid.
Ja.
Men inte nödvändigtvis att man ska vara avslöjande mot någon annan, men har man en så pass stor plattform, man har väldigt starkt inflytande, då kanske, som ni märker, jag säger emot mig själv här.
Men det är klart det finns undantag, tänker jag.
Fast jag tycker egentligen så här, det är skillnad på att liksom, men jag tycker att det är skillnad på att liksom avslöja bara för att visa att jag är bättre, eller att ställa frågor så här, ja men varför är du feminist? Hur är du feminist? Och liksom att det kanske är...
Ja men till exempel ifrågasätta kvotering. Att säga, jaha, hur menar du då? Ja. Hur menar du att det här är på det? För det är ju en annan grej än att typ så här, du är inte feminist för att du tycker det här och det här. Utan då är det bättre, tänker jag, att så här, hur menar du att du är feminist med tanke på att bla 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 och bla bla bla. Hur jobbar ni för det? Vad är det ni vill göra? Sådana frågor. För då blir det ju mera att man öppnar för samtal och diskussion kring det, än att det blir så här, jag tycker jag är bättre än dig. För det är inte riktigt det, utan det är mer så här, jaha, okej, hur tänker du då? På vilket sätt?
Ja, men det är faktiskt en ett väldigt bra sätt att se på det och sammanfatta, tror jag det är rätt så bra också, så skiljer på de olika sätten med den här avslöjandet som avslöjandets skull, men också det här bara, men vad innebär den typ av feminism? Och ja, men jättebra sätt att skilja det på. Och just när det kommer till det som vi pratade lite innan om just sakpolitiken, feminism, kan vi inte alla bara enas om att amen, man är feminist, punkt, och sen så börjar man liksom, vilken typ av feminist har du? Och att man attackerar den kanske, alltså själva sakpolitiken. Och där drog min kompis till lika styrelseledamot Caroline von Sett en väldigt bra liknelse, tycker jag i alla fall. Och det är det här med när man pratar just om feminism och ideologi och jämställdhetspolitik, så betyder det ju inte att bara för det är jämställdhetspolitik att det är feministiskt. Precis. Nej, som att så här,
precis.
Bara för att liberaler pratar väldigt mycket handelspolitik och arbetsmarknadspolitik, betyder det ju inte det att all arbetsmarknadspolitik är liberal. Eller att arbetsmarknadspolitik i sig kanske är liberal. Och det tycker jag är ett väldigt hälsosamt sätt också att se på feminism som teorier och liksom politiken i sig. För att jag tror att det blir lättare att möta människor också i debatten när man pratar om det, just när folk försöker typ avslöja en också. Jag vet inte om ni håller med mig här.
Jo, men absolut, och jag tycker också att det är viktigt att så här reda ut begreppen som liksom oftast bara, som man bara ofta slänger med, och liksom tänka så här, om man går tillbaka, vad betyder det här? Och liksom att jämställdhetspolitik inte alltid är feminism, alltså just att det är inte samma sak, att man liksom reder ut det, vad
Det är bra. Viktig aspekt i det, tänker jag.
Om du skulle snabbt kunna ge Emelies tips på hur man bemöter en antifeminism?
Nej, men en antifeminist, då är jag väldigt, väldigt mer förlåtande mot mig själv. Och bryr mig om mig och min egen hälsa väldigt mycket mer. Så att jag brukar, mitt sätt att bemöta dem är egentligen bara att gå in med ingångsvägen. Att jag, framförallt så kommer jag, tänker jag alltid att jag kommer aldrig kunna övertyga en person på ett samtal. Utan jag ser det mänskliga på så mycket större nivå. Del i det hela. Är personen då så starkt antifeminist från början, men då säger jag till att jag inte tar det personligt. Att jag inte blir alltför emotionellt investerad för att den personen är så den personen tycker så. Däremot är man i ett sammanhang där fler kan lyssna. Då brukar jag tänka den här klassiska, som när man är i debatter. Så här, jag pratar inte till den här antifeministen. Jag pratar för att föra fram vad jag tycker och tänker till de andra som lyssnar. För, och jag tror någonstans att det är det mest hälsosamma typ. Jag vet inte, vad tycker ni om det? Har ni själva tips?
Jag tycker det låter väldigt bra. Och jag, just viktigt det här att liksom gå till sig själv. Och liksom så här, ja men här, det är liksom ingen idé att lägga ner sin själ i den här personen. Utan då finns det andra man kan lägga ner sin själ på.
Ja,
så det tycker jag.
Ja, jag tycker också att det är
just det här
bra.
Att man kan inte vända på någon på ett samtal som redan har bestämt sig, och att det finns egentligen ingen idé att göra det heller, för att om den här personen är nöjd med sin åsikt och vad den själv landat i, be my guest. Lite så.
Det var så här att min mormor, älskar henne. Min mormor är underbar. Hon är fantastisk. Men hon lyckades ju komma in på Facebook för typ så här, enda gången på typ 10 år eller någonting. Har hon lyckats gå in där. Och när hon har gjort det så har hon lyckats hitta mig på Facebook. Och så har hon så här, ja men scrollat ner och så här. Allting jag lägger ut på Instagram kommer ju också ut på Facebook. För att jag har länkat dem liksom. Och där har jag ju promotat den här podden. Där. Och då var det liksom så här, och då hade ju hon hittat det här. Och mormor, hon är lite så här, ja men hon är gärna en språkpolis. Hon är gärna lite så här, man använder båda språk, man använder bra ord och så.
Disclaimer, vi tror inte att hon har lyssnat.
Jag hoppas att hon inte har lyssnat på podden. Och om hon har gjort det så är det jobbigt. Men
vi fick i alla fall en post-it-lapp.
Vi fick en post-it-lapp hem till mig. Hon ringde inte. Och det här är också lite speciellt med min mormor. För att hon är ju också så här, även fast hon gärna, alltså hon är en väldigt stark kvinna. Hon säger ifrån när hon inte tycker att det är rätt och sådär. Men jag tror hon är lite smått konflikträdd. För det är så här, hon hade kunnat ringa mig. Men hon gjorde inte det.
Nej.
Utan hon skickade en post-it-lapp. När jag inte var hemma skickade hon en post-it-lapp. Där det stod typ så här: hej, man måste inte använda könsord eller sådär till den här bloggen
eller podden eller vad det nu var.
Vad det nu var för någonting. Det är mycket bättre att använda andra ord, typ såhär vårdat språk, bla bla bla. Med omtänksamma hälsningar, mormor.
Ja. Och det var verkligen såhär, jättejobbigt. För att såhär, då ska jag behöva träffa Linas mormor.
Nu ska vi träffa, när jag träffar mormor nästa gång kommer hon att ta upp det, kommer vi prata om det. För att jag har inte svarat henne. Jag har inte sagt någonting om det här.
Du har inte skickat en post.
Nej. Och vi har ju träffats flera gånger efter det här. Och varje gång har jag varit så orolig att hon ska ta upp det. Men det har hon inte gjort.
Såhär, hon syftade ju då på namnet.
Så jag tror att hon bara har hittat namnet, liksom, feministfitta, och hon har varit så här, man behöver inte använda såna ord. Typ så här.
Och jag förstår den, för att det här är liksom en helt annan generation.
Mm.
Så jag förstår den, så här, det är inte därför det är jobbigt, utan det är bara jobbigt för att så här, hon såg det där.
Ja, precis, det är lite jobbigt. Så här, för att vi har ju förklarat liksom, så här, varför, men jag har
i podden,
men jag har inte förklarat det för mormor.
Nej.
För att jag har bara hoppats att hon inte ska se det här. Och så, men nu har hon ju gjort det. Och min fråga är väl mest så här, jag har ju bara så ignorerat problemet. Och frågan till det här är väl lite så här, om det här hade hänt dig, vad hade du gjort då?
Hur skulle du förklara för din
mormor? Hur skulle du förklara det här?
Vad feministfittan betyder.
Ja.
Ja, jag försökte. Jag var ju väldigt nära på att ringa upp min mormor bara för att se hur jag hade förklarat på riktigt.
Mm. Ja.
Men hon var tydligen iväg så att jag kunde inte. Men jag hade nog sagt att men det här är ju bara för att provocera och för att få folk att lyssna. Mm. Inte för att jag tycker att fitta är ett provocerande ord. Nej, nej. Men för de som gör det, då vill jag ju mycket gärna ha det liksom som ett namn. För att för de som förstår det, de förstår ju det. Typ så. Det hade jag väl så här försökt säga till min mormor. Att men det är meningen. Mm. Det är ju kanske... Ja, om hon blir provocerad av det. Ja, då hade jag försökt se det från perspektivet att... kolla vad långt debatten och synen på kvinnan har tagit mellan generationer. Jag försökte se något fint i det. Försökte hitta någon sån här mellanväg där. Men för att förklara podden hade jag nog bara sagt bara... Ja, men det är ju det mest lämpliga namnet för att prata om jämställdhet och så. Mm. Och feminism kanske, jag vet inte.
Det är ett bra svar. Jag tror någonstans att Linas mormor hade förstått det här.
Mm.
Linas mormor är också politiker liksom sådär.
Ja,
men jag tror att någonstans hade hon förstått det. Hon hade nog inte tyckt att det var ett bra namn ändå.
Nej, hon hade nog ändå landat i att nej, jag tycker inte att det är bra. Men ja, gör vad ni vill.
Jag tror egentligen inte att hon var så upprörd.
Nej,
jag tror
hon ville nog mest bara markera att hon tyckte inte att det här var bra. Nej. Men hon har ju heller inte riktigt koll på vad det är för någonting. Nej. Har inte riktigt lyssnat eller kollat upp på det här.
Eller podden eller vad det nu var.
Precis. Ja, nej, men så jag tror också, problemet är ju det att det har inte varit en konversation. Det har varit en post-it-lapp och sen så har det tagit slut där.
Det kanske blir nästa avsnitt.
Det kanske inte bjuder var meningen.
Bjuder hit mormor. Ja.
För att du ville vara med.
Ja, verkligen. Ja. Det har varit väldigt givande och intressant, tycker jag. Jätteroligt att du ville vara med i podden.
Jättekul att vara här och i Malmö också.
Ja, nu säger vi tack så mycket.
Tack!
Hej då!